Välkomna till del två utav genomgången utav Daniels bok där vi följer den här utläggningen. Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok som jag skrev 2024. Det kapitel 1 till och med 6 utgörs utav den historiska delen. Innan vi går in på den, låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 1. Daniels fångenskap och uppfostran i Babylon. Daniels bok inleds med uppgiften att den babyloniske kungen Nebukadnessar belägrade Jerusalem. Detta skedde under Judas kung Jojakims tredje regeringsår, vers 1, vilket motsvarar år 605 före Kristus. Men enligt Jeremia 25:1 och Jeremia 46:2 skedde detta i Jojakims fjärde regeringsår. Här har bibelkritiken menat att Daniels bok kommer med en felaktig uppgift. Så enkelt är det emellertid inte. Det fanns olika tideräkningssystem i bruk, till och med bland judarna. En möjlighet är att Jeremia, som skrev i Jerusalem, den heliga staden, använde den religiösa kalendern, som börjar med månaden Nisan på våren, medan Daniel använde sig av jordbrukskalendern som börjar på hösten med månaden Tishri. Ännu troligare är att Daniel utgår från babyloniskt tideräkningssystem eftersom han var verksam i Babylon när han skrev sin bok och dessutom levt där nästan hela sitt liv. Enligt babyloniskt sätt att räkna kallades en kungs första år för hans tronbestigningsår. Det andra kallades det första regeringsåret, det tredje för det andra regeringsåret och så vidare. Enligt judarnas normala sätt att räkna, vilket Jeremia följde eftersom han var verksam i judarike, kallades dock kungens första år för det första regeringsåret, det andra för det andra regeringsåret och så vidare. Därför är Jeremias och Daniels uppgifter samstämmiga när Jeremia säger att Nebukadnessar belägrade Jerusalem i Jojakims fjärde regeringsår, medan Daniel hävdar att det skedde i hans tredje regeringsår. Om den sistnämnda teorin är riktig visar detta att Daniel verkligen befann sig i Babylon när han skrev sin bok. Istället för att tala mot Daniels boks äkthet, att någon pseudo-Daniel skulle ha skrivit boken i Palestina på 160-talet före Kristus, vittnar denna skenbara motsägelse i vers 1 om att boken är tillkommen i den tid och på den plats som den ger sig ut för att vara. Jojakim, som var den tredje sista kungen i judarike, var inte någon bra kung. Trots att han var son till den gudfruktige Josia, som reformerat riket genom att avskaffa avgudadyrkan, gjorde han det som var ont i Herren sin Guds ögon. Andra krönikeboken 36:5. Han får följande omdöme i Jeremia 22:17. Men dina ögon och ditt hjärta ser bara efter egen vinning och att spilla oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. Ett uttryck för hans ondska var hur han brände upp bokrullen med Jeremias profetia om hur riket och dess konung skulle gå under. Det kan man läsa i Jeremia kapitel 36. Hans oduglighet som kung framstår som särskilt allvarlig när man betänker att hans främsta uppgift var att se till att folket skulle vara troget Herren, deras Gud och frälsare. Jerusalem besegras. Nebukadnessar belägrade alltså Jerusalem. Hans syfte med detta första fälttåg mot Juda, rikets huvudstad, var inte att förstöra staden, utan snarare att underkuva riket och dess kung, att skapa sig en vasallstat. På så sätt kunde Juda rike tjäna som en välbehövlig buffertstat gentemot Egypten, ifall det skulle komma nya framtida angrepp därifrån. När Nebukadnessar intog Jerusalem förde han bort en del av de heliga kärlen från templet till en hednisk guds skattkammare i Kinars land. Vers 2. Kinar är ett annat land på Babylonien med den särskilda betydelsen att det är en plats för avgudadyrkan. Enligt hedniskt betraktelsesätt innebar Babylons seger över judarike att babyloniernas högste gud Bel var starkare än den gud som tillbads i Jerusalem. Som en yttre manifestation av detta fördes tempelkärlen i triumf bort av Nebukadnessar till sin guds skattkammare. Vers 2. De heliga kärlen skulle komma att få sin betydelse drygt 70 år senare, då Babylons siste regent Belshazzar skändade dem vid ett fylleslag. Det blev liksom droppen. Hans syndamått blev fullt och hans rike togs ifrån honom. Daniel kapitel 5, vers 1 till och med 4. Men också Israels folk hade fyllt sitt syndamått. Det var själva anledningen till att Jerusalem besegrades av Nebukadnessar. Om denne erövrande kung heter det i vers 2, Herren gav Juda kung Jojakim i hans hand. Att Herren gav sitt folk i fiendens hand visar vem som styr historiens gång. Gud använde babylonierna som ett ris för tuktan eftersom han ville straffa sitt avfälliga folk. Redan tidigare i 5 Mosebok 28 hade Herren varnat med olika slags förbannelser om folket inte skulle lyda hans bud. Och i 5 Mosebok 28:36 formulerades ett specifikt hot enligt följande. Herren ska föra bort dig och den kung som du sätter över dig till ett folk som varken du eller dina fäder har känt, och där ska du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Detta gick nu i uppfyllelse år 605 före Kristus i form av en första deportation av judar tillhörande det ledande skiktet. Några år senare, 597 före Kristus, skedde en andra deportation och den fullständiga förstörelsen av Jerusalem, då själva templet revs i grund, inträffade år 587 före Kristus. Daniel förs till Babylon. Inte bara de heliga kärlen, utan också en elit av unga män fördes bort, vers 3 och 4. Bland dem fanns Daniel och hans tre vänner. Den judiske historieskrivaren Josefus, som levde år 37 till ungefär år 100 efter Kristus, hävdar att de fyra vännerna samtliga var av kunglig släkt. Men Bibeln har ingen upplysning om detta. Det står i vers 4 att de skulle få undervisning i kaldéernas litteratur och språk. Kaldéerna var från början ett folk i södra Babylonien, men kom med tiden att beteckna babylonierna som helhet. Termen användes även som en särskild beteckning för Babyloniens specialister inom spådomskonst och stjärntydning. Då det talas om kaldéernas språk avses arameiska. En babyloniseringsprocess påbörjades, ser vi i vers 5. Daniel och hans vänner skulle äta kungens mat. En treårig utbildning tog sin början. De judiska pojkarna fick nya namn. Daniel, som betyder min domare är Gud, gavs namnet Belteshazzar. Bel skyddar hans liv, betyder det. Och Hanania, vars namn betyder Herren är nådig, fick namnet Shadrach, det vill säga Akos befallning, en avgud alltså. Och Mishael, vars namn betyder vem är som Gud, fick namnet Meshach, vem är som Ako. Azaria, vars namn betyder Herren hjälper, fick namnet Abednego, alltså avguden Negos tjänare. Vers 7 ser vi detta i. Bel, Ako och Nego var alltså babyloniska avgudar. Det är tydligt att Daniel och hans vänner utsattes för försök att utplåna deras gamla identitet som tillhörande den enda sanna guden och ersätta den med hednisk religiositet. Daniel lyckades utverka att de slapp äta kungens orena mat. Som judar var ju Daniel och hans vänner begränsade till sådan mat som var kosher, alltså ren enligt Mose lag. Se särskilt tredje Moseboks elfte kapitel. Det kan även ha varit fråga om att undvika hednisk dyrkan av avgudar i samband med måltiderna. I Daniel 5:4 läser vi hur det kunde gå till vid festmåltider. Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Det var även sed att vin från kungens bord hälldes ut som ett offer till Babylons gudar. Daniel och hans vänner fick grönsaker och vatten under en 10 dagars prövotid. De visade sig sen vara vackrare och mer välnärda, eller stadda vid bättre hull, som det står i den äldre översättningen från 1917, än de andra unga män som hade ätit av kungens mat. Därför fick de även fortsättningsvis äta grönsaker. Om allt det här står det i vers 8 till och med 16. Vi ser att Daniel och hans vänner förkovrade sig och med Guds hjälp lärde sig all slags skrift och vishet. Vers 17. En särskild sak att lägga märke till är att Daniel fick en särskild nådegåva. Han förstod alla slags syner och drömmar. Som vi ska se senare blev denna övernaturliga förmåga av avgörande betydelse. Daniel i kunglig tjänst. Daniel och hans tre vänner utmärkte sig vid examen och fick tjänstgöra hos kungen. När det i vers 18 sägs att kungen bestämt att de skulle föra fram inför honom, används en teknisk term, att stå inför kungen, som användes i det nybabyloniska rikets hovceremoniel. Normalt fick ingen komma nära kungen på detta sätt, utan det ansågs vara en särskild ära. Uttrycket att stå inför kungen har man funnit i gamla inskrifter från 500-talet före Kristus i det gamla Babylon. Denna omständighet vittnar starkt för att Daniels bok är äkta. Det vore nämligen ytterst märkligt om en jude i Palestina 400 år senare skulle känna till denna tekniska hovterm från en annan kultur. Daniel blev kvar i sin tjänstgöring hos de babyloniska kungarna ända till den persiske konungen Koresh, eller Cyrus den stores, första regeringsår. Det ser vi i vers 26. Det vill säga i hela 66 år. Han överlevde det rike som hade fört honom bort i fångenskap. Om vi antar att han var 14 år när han fördes bort från sitt hemland, var han alltså en gammal man på 80 år då Koresh tog makten. Det var då han blev kastad i lejongropen, kapitel 6, vers 16. Han var alltså ingen pojke eller ung man när detta skedde, så som det ibland framställs i barnböcker. Räddningen ur lejongropen, som Daniel upplevde som åldring, visar hur Gud var med honom i all nöd och fara. Det var något som Daniel upplevde inte bara i lejongropen, utan genom hela sitt liv. Tack för att ni har lyssnat.